Vi har ju satt fokus på den här bönen som står överst här en tid. Vi lär oss att be. Och idag ska vi tala om en del av vad det vad som ligger i den bönen. Lär oss att be i Jesu namn. Ska vi tala om idag. Väldigt ofta så avslutar vi våra böner på det sättet. I Jesu namn. Amen. Och vi är så vana vid det där så att för många så blir det där mest ett slags skiljetecken. Det blir en avancerad punkt som markerar att nu har vi bett färdigt. Som visar att det som var innan den här punkten, det var bön, och det som kommer efter är inte bön. Liksom. Vi tänker sällan på vad vi säger när vi avslutar bönen med i Jesu namn. Så jag skulle vilja att vi tittar lite på vad innebär det egentligen att be i Jesu namn. När man läser igenom evangelierna så ser man att det finns inte så mycket stöd för det här med att be i Jesu namn. Det står ganska lite om det i evangelierna. Jesus pratar väldigt lite om det. Uttryckligen så är det egentligen bara några kapitel i Johannes evangeliet som faktiskt uttryckligen nämner det här med att be i Jesu namn. Men en av de här texterna som han gör det står i Johannes evangeliet 14. Och så här står det då i verserna 12 till och med 14. Sannerligen jag säger er, den som tror på mig, han ska utföra gärningar som jag, och ännu större. Ty jag går till Fadern, och vad ni än ber om i mitt namn ska jag göra, så att Fadern blir förhärligad genom Sonen. Om ni ber om något i mitt namn, så ska jag göra det. Ett ganska stort löfte. Och på en del andra ställen senare, både i det som vi läste nyss och lite senare här, så säger han, vad ni än ber om i mitt namn, ska jag göra eller ska ni få av min fader? Men i övrigt står det inte särskilt mycket om det i evangelierna. Och ändå så kan vi se, om vi läser igenom övriga Nya Testamentet, så ser vi att det här verkar ändå vara någonting som de kristna gjorde. Till och med långt innan Johannes evangeliet skrevs ner så finns det tecken på att de kristna lyfte sina böner i Jesu namn. Och det som var liksom utmärkande för de kristna som grupp innan de hann få sitt namn, om man säger så. Ibland kallades de för de som hörde till vägen. Men ofta så hänvisas det till dem som de som åkallar Jesu namn. Och de som lyfte sina böner i Jesu namn blev liksom, det är de som är kristna. Och sen gör de en massa andra saker också naturligtvis i Jesu namn. Man driver ut demoner, man botar sjuka, man predikar evangeliet, man tillrättavisar varandra i Jesu namn i Nya Testamentet. Och det som man gör är i väldigt stor utsträckning att det är ett slags representativt handlande. Alltså man handlar och någon annans vägnar. Man talar och någon annans vägnar. Och det finns mycket exempel på det även i Gamla Testamentet. Både när människor agerar och talar i Guds namn. Men också när människor får tillåtelse att handla i någon annans namn. Vi ska titta på bara några exempel på det för att se lite grann vad det kan innebära. Ett exempel som kommer här. Josef. Står i första Mosebok i kapitel 41 så talas det om Josef. Han gjorde ju världens klassresa. Han blir såld som slav av sina bröder till hamnar i Egypten, och där går han igenom mycket svårigheter. Han sitter i fängelse och det händer mycket saker, men så genom Guds nåd så kommer han upp sig i samhället och hamnar till slut så nära toppen man kan komma. Och då säger bland annat farao till honom, eller det står i kapitel 41, vers 41. Farao sa det till Josef, härmed gör jag dig till styresman över hela Egypten. Och farao tog av sin sigillring och satte den på Josefs finger. Han klädde honom i kläder av fint linne och hängde en guldkedja om hans hals. Den här sigillringen som Josef får på sitt finger, den betyder det var den som farao använde för att liksom skriva under viktiga dokument, så att man visste att det här var från farao. Det här var från kungen, den högsta instansen. Och när Josef får den här ringen på sitt finger, så betyder det att nu har han tillåtelse att skriva under brev, juridiska dokument. Han får tillåtelse att stifta lagar i kungens namn, som om kungen själv hade talat. Och ett liknande tillfälle är i Esters bok, när det har kommit en lag som går ut på att ett försök att utrota alla judar från det perserriket. Och för att häva detta så får drottning Ester och hennes kusin eller släkting tillåtelse av kungen att skriva en förordning. Och då står det så här i Esters bok, 8 kapitlet, vers 8. Skriv förordningen om judarna som ni finner bäst. Skriv i mitt namn och med mitt sigill. En skrivelse utfärdad i kungens namn och bekräftad med kungens sigill kan inte återkallas. Alltså i båda de här exemplen så handlar det om människor som de får tillåtelse att handla i en dignitetsnamn, i kungens och faraos namn, och som får sätta, liksom skriva under någonting med kungens namnteckning eller sigill. Och det här betyder att man får del av den här dignitetens auktoritet. Man får ett mandat som väger lika tungt som den man representerar. Det är som när barn inte vill gå och lägga sig. Det händer, har jag hört. Jag vet inte, jag kommer inte ihåg att jag någonsin hade några problem med det. Men en del har det. Och då finns det en del barn som är väldigt smarta, som förr eller senare kommer på det här att okej, mitt namn, min vilja, den väger kanske inte så tungt. Men om jag går till pappa och säger mamma sa att jag fick vara uppe, då måste ju det funka. Därför att alla barn vet att min vilja kanske i det här fallet inte funkar. Men mamma är en auktoritet. Har hon sagt så, då blir det så. Jag har inga egna barn, så jag vet inte. Men det bygger på det att liksom mandatet eller den här representationen har så mycket tyngd som den man representerar. Hade till exempel Josef gett sig iväg med den här sigillringen då till Aram eller till Assyrien eller någon annanstans och börjat skriva under en massa dokument, så hade det inte haft någon betydelse. För där betyder liksom inte faraos namn någonting särskilt liksom. Men i Egypten så är kungens namn tungt. Och det är därför också som profeterna i Gamla testamentet vågar tillrättavisa kungen. Det är ganska spännande. Det är först när Israel får en kung som profeterna börjar träda fram. Därför att då är det lätt för kungen att tro att han står överst. Och då måste det finnas människor som kan komma med jämna mellanrum och säga nu har det gått fel. Och som kan tala i ett namn som står över kungens namn. När profeterna kommer så börjar de tala i Herrens namn, därför att Herrens namn väger tyngre än kungens. Och om kungen då hade respekt för Gud så lyssnade de. Men hade kungen inte respekt för Gud så lyssnade han inte. Därför att det här mandatet har bara så mycket tyngd som den man representerar. Och det är då jag tycker att det blir väldigt stort att tänka på att de kristna börjar be i Jesu namn. Därför att dittills, alla de andra exemplen på profeter och på präster och på andra som hade talat i Herrens namn, så har alla de här talat i Herrens namn till människor. Och här kommer nu exempel på människor som börjar tala till Gud i en människas namn. Och för alla runt omkring måste det verka väldigt underligt. För det hade ju absolut inte funnits någon poäng med att göra så tidigare. Historien har liksom visat att Gud lyssnar inte mer på kungar än på tiggare. Han lyssnar inte mer på lärda, skriftlärda, stora digniteter än vad han lyssnar på vem som helst. För Gud gör inte skillnad på människor. Så när de kristna börjar be i Jesu namn, så är det visar på vad de tror. Det är en bekännelse om att det här är inte vilken människa som helst. När man börjar be i Jesu namn så ber man i det som det står om Jesus, att han har fått det namn som står över alla andra namn. Att be i det namnet och lyfta det namnet, lyfta sin bön till Gud i det namnet, det är en bekännelse. En tydlig bekännelse. Som också visar vem man tror att Jesus är. Och när Jesus ger lärjungarna mandatet att göra det, att tala, tilltala fadern i sonens namn, så är det en enorm gåva. Därför att en representation väger bara så tungt som den man representerar. Och här får de tillåtelse att tala i det namn som står över alla andra namn. Och det är därför också som det här ges till dem som tror på det. Annars hade det inte varit någon poäng med det. Jesus säger bland annat i Markus 16 att dessa tecken ska följa dem som tror. De ska driva ut demoner. Eller i mitt namn ska de driva ut demoner. De ska tala nya tungomål. De ska ta ormar med sina händer. De ska inte bli skadade om de dricker dödligt gift. De ska lägga sina händer på sjuka och göra dem friska. Till dem som tror ska göra det här i mitt namn, säger Jesus. Och det är alltså, jag tror det är viktigt att påpeka att det här handlar ju liksom inte om någon slags maskerad. Det är inte så att vi klär ut oss till Jesus när vi ber i hans namn. Här är en kille som är utklädd till Jesus, kanske. Det är inte det som är poängen. Fadern vet att det är vi som ber. Alltså, vi lurar inte Gud att vi är Jesus när vi ber i hans namn. Ett av de andra tillfällen när Jesus talar om det här med att be i Jesu namn, så säger han i Johannes 16 från vers 26: den dagen ska ni be i mitt namn. Och jag säger inte att jag ska be till fadern för er, ty fadern själv älskar er, eftersom ni har älskat mig och trott att jag kommer från Gud. Alltså, poängen är inte att vi får svar ifrån Gud därför att Gud tror att det är Jesus som pratar, utan därför att fadern älskar oss med samma kärlek som han älskar sin son. Och därför så ger han oss svar som om det var Jesus som talade. Därför att när vi lyfter vår bön i Jesu namn, så bekänner vi att vi tror att han har kommit från Gud. Vi tror att Jesus är Guds son. Vi tror att det finns en poäng med att be i hans namn. Och vi tror också på att genom det som Jesus har gjort, så har någonting skett mellan oss och Gud. Alltså, i namnet Jesus så har vi fått tillträde till Gud. När vi lyfter vår bön till fadern, så är det vår fader vi ber till. Och inte bara någon slags allmän allfader. Och det ligger också i den här bekännelsen. Men när Jesus då ger sina efterföljare, sina lärjungar, tillåtelsen att lyfta bönen i hans namn, så tar han en enorm risk. Det här är ju, som vi såg, ett otroligt mandat. Och vi kan känna att det är väldigt ansvarslöst. Det är som att skriva under en massa blanka kontrakt och skicka ut till människor och säga att nu får ni skriva vad ni vill här och jag står bakom det. Men det är inte helt olikt det som Gud gör när han, efter att ha räddat Israels folk ur Egypten och för dem ut i öknen, så sluter han ett förbund med Israels folk ute i öknen. Och i det förbundet så knyter han sitt heliga namn till en grupp syndiga människor ute i öknen. Och han vet om att nu från den här stunden så kommer allt det här folket gör, allt det goda men också allt det onda som det här folket gör, kommer att förknippas med mitt namn. Och mitt namn är heligt. Det är en otrolig risk han tar. Men han är villig att göra det. Men när han gör det så skickar han också med en varning. Han skickar med riktlinjer till folket. För att, både för att beskydda sitt namn som är heligt. Men också för att beskydda det här folket som har fått det här namnet investerat, uttalat över sig. Och ett av de här riktlinjerna, buden som han ger, är det här. Du ska inte missbruka Herren din Guds namn. Det här är ju ett av de här buden som när vi talar om lagen oftast nu för tiden har kanske minst tyngd. Det är det vi liksom, därför vi har fått lära oss att det handlar om kraftuttryck. Vi har fått lära oss att det är, man ska inte säga Jösses Amalia för att vi fastnar med stortån i brödrosten eller någonting, eller för att jag slår mig på tummen. Jag ska tänka på att inte använda Guds namn liksom i, när jag liksom reagerar på saker. Men i det här sammanhanget, om vi förstår vad det är Gud gör när han sluter sitt förbund med Israel. Om vi förstår vad det är Jesus gör när han ger oss tillåtelse att lyfta vår bön i Guds namn, då blir det här plötsligt väldigt allvarligt. Ni har fått tillåtelse att tilltala fadern i sonens namn. Missbruka inte mitt namn. Jesus ger en skrämmande bild av domen i Matteus evangeliet, kapitel 7. Han säger till de som lyssnar här att inte alla som säger Herre, Herre till mig ska komma in i himmelriket. Utan bara de som gör min himmelske faders vilja. På den dagen ska många säga till mig, Herre, Herre, har vi inte profeterat i ditt namn? Har vi inte drivit ut demoner i ditt namn och gjort många underverk i ditt namn? Då ska jag säga till dem som det är. Jag känner er inte. Försvinn härifrån, ni ondskans hantlangare. Alltså det finns en möjlighet att använda Jesu namn utan att känna honom. Och utan att vara känd av honom. Det är som Thomas Merton skriver, att den som är okänd av Gud har sannoliken för mycket privatliv. Är det så att jag lyfter min bön i Jesu namn utan att den egentligen är sanktionerad av honom? Jesus öppnar här, om vi översätter det till vårt sammanhang omkring bönen, så öppnar Jesus för att alla böner som har med de här orden och avslutas med i Jesu namn är inte alls nödvändigtvis kristna böner. Det är inte alls säkert att de är sanktionerade av honom. Och det är då vi går över gränsen från bön till magi. Alltså, bön, det är att säga till Gud, eller att liksom vädja till Gud och böja mig under hans vilja. Och magi, det är att försöka manipulera makterna och krafterna och böja dem efter min vilja. Och då är inte längre vår bön bön. Då är det en slags urkundsförfalskning. När jag liksom skriver under bönen med Jesu namn utan att den egentligen är sanktionerad av honom. Men om det då inte är de här orden som det handlar om, hur vet vi då? Vad är det då som Jesus uppmanar sina lärjungar till när han säger åt dem att be i hans namn. Och det här löftet om, när ni ber i mitt namn så ska ni få det. Tittar vi i Johannes evangeliet så betyder Jesu namn väldigt mycket. Överhuvudtaget så betyder namn väldigt mycket i Bibeln. Och det är ganska tydligt i Johannes evangeliet som är ett väldigt judiskt evangelium på många sätt. Bland annat så ber Jesus när han ska lämna sina lärjungar för att gå mot korset. Så ber han det som kallas för den överste prästerliga förbönen. Han ber för sina efterföljare och för dem som kommer till tro på deras ord. Och då ber han bland annat det här. Han säger, jag är inte längre kvar i världen, men de är kvar i världen och jag kommer till dig, helige fader. Bevara dem i ditt namn. Det är namn som du har gett mig. Så att de blir ett, liksom vi är ett. Och i detta och i liksom i den här bönen på olika ställen så finns det antydningar om vad det här namnet är för någonting, vad det betyder. Det finns starka kopplingar bland annat till det kommer vi till först. I Gamla testamentet så blir det väldigt synligt det här i alla fall med att namn inte bara är en titel som man sätter på någonting för att identifiera att det är det och inget annat, utan det är väldigt starkt knutet till person. Det är en slags beskrivning, det är en karaktär som det handlar om. Vi har namn i Gamla testamentet till exempel som Avimelech. Han var ju son till David och gjorde uppror emot David. Hans namn betyder antingen min far är kung eller jag vill bli kung. Det är ett dubbeltydigt namn. Vi känner till Jakob, Esaus bror, som lurar sin bror för att få förstfödslorätten. Hans namn betyder den som bedrar. Och senare, efter att ha utkämpat en kamp med Gud, så får han namnet Israel, som betyder kämpar med Gud. Jesus, Jesu namn på hebreiska, Yeshua, betyder Herren ger frälsning. Alltså, ett namn i Bibeln är väldigt ofta en beskrivning av vem det här är. Namn och person hänger ihop. Och när Mose talar med Gud vid den brinnande busken och har fått uppdraget att gå och konfrontera farao och få honom att släppa folket. Och farao, eller Mose frågar, men om de frågar vem som har sänt mig, vad ska jag svara då? Så svarar Gud, jag är den jag är. Och detta ska vara mitt namn för all framtid. Jag är den jag är. Och det är mitt namn. Lite tidigare i den här bönen så säger Jesus, jag har uppenbarat ditt namn för de människor som du tog från världen och gav åt mig. Alltså i Jesus Kristus har Gud själv uppenbarat vem han är. Han har uppenbarat sitt namn i honom. I Jesu liv, i hans undervisning. Inte minst i det korset som Jesus går emot. Som blir det yttersta tecknet för Guds gränslösa kärlek. För Guds nåd som inte känner några gränser. Jesus har i sin person visat vad Guds namn är för någonting. Och att vara bevarad i det namnet är att vara bevarad i den kärleken, i Guds karaktär som är uppenbarad i Jesus Kristus. Så att be i Jesu namn, det är inte bara att lägga till en formel på slutet som talar om liksom att vi ber i Jesu namn, utan bön i Jesu namn, det är bön i enlighet med Guds karaktär som har uppenbarats i Jesus Kristus. Det är en bön som åberopar den här eviga kärleken, den här gränslösa nåden, som vet att det är i det som jag ber. Men det betyder att även om jag inte lägger till orden i Jesu namn, så kan min bön vara i Jesu namn. Därför den sker medveten om vem Jesus är, vad Jesus har gjort, vad det innebär att träda fram inför Gud i kraft av nåden. Jag ska knyta ihop lite grann. Jag vill bara säga att vi brukar tala, när vi talar om hur kristna ber, så brukar vi ibland säga att vi ber till Fadern genom Sonen och i Anden. Och det är ganska viktigt i det här sammanhanget också. Därför att Anden i Bibeln är den som uppenbarar vem Kristus är. Det är därför hjälparen kommer. Han kommer och hans uppgift är att peka på Sonen och uppenbara vem han är. Det är alltså Anden som talar om vad det här namnet betyder. Det är han som ständigt i vårt inre pekar på Kristus. Pekar på Jesu död och uppståndelse. Pekar på vem han är och på vad han har sagt och gjort. Det är också Anden som är föreningen mellan Fader och Son. Och också föreningen mellan oss och Gud. När vi tar emot Anden så flyttar Gud in i våra liv. Och det är Anden som gör det möjligt för oss att be till honom. Det står i Johannes evangeliet att Gud är ande och den som vill tillbe honom måste tillbe i ande och sanning. Och vi har fått tillåtelse genom Guds nåd att tilltala Fadern i Sonens namn. Som om det var Jesus själv som talade. Och Jesus kände till att vi är bristfälliga människor. Han visste att det finns en risk för missbruk. Men han tog den risken. Därför att han vill ha den relationen med oss. Han vill ha den närheten till oss. Och därför tror jag det är viktigt att se vad det är han uppmuntrar oss till att göra när han säger be i mitt namn. Så bön i Jesu namn, att be i Jesu namn, är först och främst inte en magisk formel som böjer Guds vilja efter vår vilja. Fadern är väl medveten om att det inte är Jesus som ber när vi lyfter bönerna i hans namn. Det är inte meningen att det är en magisk formel som böjer Guds vilja efter vår vilja. Att be i Jesu namn är en bekännelse. Att vi tror på att Jesu namn står över alla namn. Att vi tror att den kärleken som han har uppenbarat gäller oss. Att den fader han talar om är vår fader. Och det är också en bekännelse om att vi vill lyfta vår bön i enlighet med den kärleken. Och den nåden som är uppenbarad i Jesus Kristus. När vi ber så, då ber vi till Fadern genom Sonen. Och vi ber i kraft av den ande som uppenbarar Jesus och förenar oss med Gud. Namnet kan inte skiljas ifrån personen. Och därför kan man säga att be i Jesu namn är i praktiken att be i Kristus. Att be innesluten i honom, i hans kärlek, i hans nåd. Och att också låta min bön filtreras genom honom. Genom hans kärlek, genom hans nåd. Och därför så är det vår bön den här söndagen. Som jag inledde med. Herre, lär oss att be i Jesu namn. Vi ber tillsammans. Herre, vi tackar dig för den nåden som du visar oss varje dag som vi får vakna i din skapelse. Vi tackar dig för nåden att samlas på det här sättet inför dig. Att du har lovat att när vi är samlade i ditt namn så är du mitt ibland oss. Nu ber vi dig, Herre, att du ska höra den här bönen. Lär oss att be i Jesu namn. Lär oss att forma våra hjärtan efter det som du har visat oss. Nåden och kärleken, sanningen i Jesus Kristus. Forma våra hjärtan så att det vi längtar efter står i överensstämmelse med det som du längtar efter. Vi ber, Herre, att du ska förlåta oss för de gånger som vi tanklöst har lyft böner i ditt namn som inte är sanktionerade av dig. Som är präglade av själviskhet, synd, felaktiga begär. Vi ber att du ska lära oss ödmjukhet i djupet av våra hjärtan. Att du ska lära oss vishet. Att du ska ge oss barnets förmåga att älska dig utan villkor. Vi ber här att du ska lägga din bön i våra hjärtan. Att du ska låta din ande upplysa oss om vem du är. Om det liv som du har vunnit åt oss genom Jesus Kristus. Lära oss vad det innebär att få komma rakt in inför ditt ansikte. På grund av nåden. På grund av korset. På grund av livet som du har vunnit åt oss. Så lär oss, Herre, att be i Jesu namn. Lär oss gåvans värde. Och lär oss att bruka det så som det anstår dina barn. Var med oss nu i resten av den här gudstjänsten. Och varje dag vi får leva på den här jorden. I Jesu namn. Amen.